Du lyssnar på Slaget om Nordkalotten av Lars Gyllenhaal och James F. Gebhardt, inläst av mig, Per Runhammar. Förord. Nyss inflyttad i Stockholmsförorten gick jag ut för att se på skolan där jag senare skulle börja i 8:e klass. Jag hade nyligen fyllt 14 och det var augusti 1982. Längs min blivande skolväg såg jag för första gången i mitt liv affischer som propagerade för nazism. Affischerna hade satts upp av en rörelse med SS-runor i sitt namn och vars tydliga budskap var att främmande raser var farliga, mindervärdiga och borde kastas ut ur landet. Min häpnad var stor. Tydligen fanns det ännu 1982 i Sverige människor som förespråkade rasism och såg upp till SS. Min andra reaktion var ilska mot de som satt upp affischerna. Jag hade en bestämd åsikt om nazismen, att den var ondskefull och stod för förtryck. Eftersom jag trodde att jag var ensam där på gatan i den ljuva svenska sommarkvällen skrev jag ilsket på affischerna vad jag tyckte om det som stod på dem. Kort efter det att jag börjat i den nya skolan kom klassens sötaste flicka fram till mig och framförde en varning från sin bror. Någon hade sett mig skriva på affischerna. Jag borde sluta med sånt, eller så skulle jag råka illa ut. Kontrasten mellan den söta klasskamraten och hennes hotfulla budskap gjorde ett djupt intryck på mig. Nationalsocialismen levde tydligen inte bara i böcker och på TV. Den fanns kvar. Och den fortsatte att göra sig hörd på min egen skola. Andra världskriget var tydligen inte så avlägset och avslutat som jag dittills hade trott. I min lärobok i historia läste jag om hur tåg med Hitlers soldater fick fara genom Sverige under flera års tid och att järnmalmen från Kiruna var viktig för Tysklands vapenindustri. Samtidigt hävdade skolan att Sverige varit neutralt och lyckats stå utanför kriget. Detta fick jag inte att gå ihop. Men det motsägelsefulla skapade en törst i mig att läsa mer om Sveriges agerande under andra världskriget, särskilt om tysktågen. Böckerna jag fann i detta ämne i biblioteken och antikvariaten var dock inte särskilt spännande. Det var ungefär samma fakta och samma tydligen unika fotografi i alla skildringar av tysktågen. Det fotografi som reproducerats i hundratals artiklar och böcker, inklusive läroboken i min skola, är inte ens taget då det uppges vara taget. Bilden har omväxlande använts för att illustrera transiteringen av Engelbrektsdivisionen på väg till invasionen av Sovjet och ibland för att illustrera permittenttrafiken. Bägge dessa versioner är felaktiga. Bilden domineras av en skjutklar svensk soldat i stålhjälm i förgrunden. Hans vapen är riktat rakt mot obeväpnade tyska soldater som färdas i simpla godsvagnar. I själva verket togs bilden efter att permittenttrafiken hade upphört, sannolikt 1945, och visar besegrade tyska soldater på väg hem till Tyskland. Spelar detta någon roll egentligen? Ja, för att den trafik med 2,1 miljoner tyska soldater som förekom mellan 1940 och 1943 var av en annan karaktär än den som bilden återger. Den reguljära tysktrafiken 1940-1943 genom Sverige var långt ifrån så välbevakad som bilden ger sken av. Under den välkända transiteringen av Engelbrektsdivisionen juni-juli 1941 var det visserligen en rejäl bevakning i princip överallt längs färdvägen, men i övrigt bestod skyddet oftast bara av en 2-3 man stark svensk eskort per tåg som ofta innehöll 500 soldater och ibland mer. På järnvägstationer i Norrland rörde sig tyskarna ofta obehindrat. De färdades i sittvagnar och inte i godståg som på den berömda bilden, och slutligen hade de även vapen med sig, dock inte lättillgängligt. Den svenska bevakningspersonalens vapen bestod i regel bara av pistoler och bajonetter, och ibland enbart det senare. Men detta blev jag medveten om först långt senare, efter att ha levt och arbetat på Nordkalotten i 10 år. Det blev nämligen så att jag kom att göra min värnplikt i min mors födelsestad Boden och trivde så bra att jag slog mig ner där. Våren 1990 fann jag på biblioteket i Boden.